Ja, tack för att jag får vara med på den här gudstjänsten idag. Tack att ni bjuder in mig. Det är roligt att få möta syskon i lite andra församlingar också. Och sen har vi lite utbyte idag också för att eran Sven Gunnar Österberg är i Finkyrkan och predikar just nu. Så att det blir på det sättet med. Själv, för den som inte känner mig, så heter jag alltså Daniel Persson. Och de som har lite bättre minne av er kanske minns mig från början på 80-talet. Då var jag ungdomspastor i Finkyrkan här. Samtidigt som ni hade Håkan Larsson här och Joel Salberg och de där var på den tiden, då kanske ni kan koppla ihop det lite. Och sen har jag varit en hel del år i Tyskland och flyttade tillbaka till Sverige för 1,5 år sedan. Och jag har nu inte någon pastorstjänst längre, utan någon gång ibland så här så rycker jag in där det behövs. Annars så jobbar jag på Linköpings stadsmission, i huvudsak stödboendet här i Motala som timvikarie. Även en del tjänstgöring i Linköping och från eftermiddag i Vadstena, så det blir lite olika. Men det känns gott att vara här och få dela Guds ord med er. Och det handlar ju där om att få mod och ta nya tag och börja om. Och det är ju så i livet att ibland så kanske man har riktigt sån här höjdpunkt. Allt är underbart och det att sjunga så stor är min Gud. Det liksom känns att det finns inget slut på den här godheten från Herren. Och sen kanske det händer någonting och så tycker man det är fruktansvärt svårt att kunna sjunga något sånt. Fast egentligen borde fungera då med. Och lite åt det hållet kommer det handla om idag. Och jag tänkte på Elia, en profet i Gamla testamentet. Han verkade i en tid när det var svårt i landet. Man hade lämnat Herren, det var ett stort avfall och man följde något som heter Baal istället. Och ganska så anförda av drottningen Isabel på den här tiden. Och där får Elia börja och förkunna att det finns en Gud som vill ha tillbaka sitt folk. Han får tala klartext till dem som behöver omvända sig. Han håller inte tillbaka på orden, utan han är väldigt tydligt, kan man se bland annat i kapitel 18, där han säger att nu ska ni sluta och halta på båda sidor, ni ska lämna Baal, ni ska följa Herren, och problemen som finns i landet och bottnar i att ni har lämnat honom, alltså väldigt tydligt utan fruktan. Han står inför kung Ahab och talar om för honom att det här är orsaken att det går dåligt för landet. Det är att ni har vikit bort ifrån Herren. Det var bland annat en torka vid den här tiden. Ungefär på en tid på drygt 3 år hade det inte regnat. Och Ahab beskyllde då Elia för att han är orsaken. Och i det här sammanhanget så säger han nej. Det beror på att ni har lämnat eran Herre, eran Gud. Och här i kapitel 19. Jag ska inte läsa så mycket där, men där får Elia utmana både folket och kungen och Baalsprofeterna att börja tro på att Herren är Gud, att han är stor. Och så ger han befallning, att, eller inte befallning, men han säger att vi ska bygga altare och så ska vi se vem som är Gud. Baalsprofeterna får göra ett altare, han själv gör ett altare och det finns offerdjur där. Och så säger Elia, nu ska vi inte tända på det här på vanligt sätt. Inte med tändstickor, inte med gaständare, inte med något sådant. Utan nu ska den Gud som är Gud och Herre, han ska tända elden på det offret. Och gentlemän som han är, så låter han Baalsprofeterna börja. Och de ropar till sin Baal och det händer ingenting. Och de dansar och de hoppar och de kommer i extas, men ingenting hjälper. Och Elia, han är så överväldigad ut att han har en stor Gud så han till och med vågar reta dem mitt uppe i det här. Han kanske har dålig hörsel redan, Gud. Han kanske har gått bort något ärende, så där håller han på. De får inget svar. Och så kan man läsa vad Elia gör i vers 30 och en liten bit framåt. Elia sa då till all folket, kom fram hit till mig. Och all folk gick fram till honom. Då byggde han åter upp Herrens altare som hade blivit nedrivet. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söner stammar. Det var Jakob som fick detta ord från Herren. Ja, nu hamnar jag i fel kapitel, ser jag. Ursäkta mig, men det var hur han började bygga. Det jag skulle sagt var här Nej, det var på rätt ställe. Ursäkta mig, nu är det jag som är ute och snurrar här. Och sedan byggde Elia ett altare i Herrens namn, grävde ett dike runt altaret, stort nog för ett utsäde av 2 sekel. Han lade upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. Sen sa han, fyll 4 krukor med vatten, häll ut vattnet över brännoffret och veden. Han sa vidare, gör så en gång till. Det gjorde han så för 2 gången. Därefter sa han, gör så för 3 gången. De gjorde så för 3 gången. Vattnet flöt omkring altaret och han lät också fylla diket med vatten. Då tiden var inne att frambära matoffret trädde profeten Elia fram och sa, Herre, Abrahams, Isak och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig så att detta folk förstår att det är du, Herre, som är Gud och omvänd du deras hjärtan. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jordet och torkade upp vattnet som fanns i diket. När folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa, det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Alltså en sån stark upplevelse utav vad Gud gör här. Vi ser att han gjorde det inte enkelt, han hällde vatten på, alltså han gjorde egentligen allting för att det skulle bli så svårt som möjligt för Gud att tända det här offret. Och ändå så sker det. Och det är inte att han ville visa upp sig på något märkligt sätt. Det var inte att han ville göra någon teater och någon show eller det hela, utan han ville helt enkelt att folket skulle få uppleva vem som är Gud. Att det här avfallet fick brytas om man vänder åt det till honom. Det är det som är orsaken till att han gör allt det här. Så ber han till Gud, låt detta folk omvända sig. Och när offret blir påtänt, när det elden finns där, då ser folk vem som är Gud och vänder sig till honom och säger, det är Herren som är Gud. Alltså den här utmaningen, det här modet att tro och lita på Gud som han visar här. En sak som jag tycker när jag läser det är att det inspirerar oss att våga tro att Gud verkar i vår tid. Många gånger så pratar vi på det sättet och säger, ja men det är ganska svårt idag. Det finns så mycket som lockar människor åt allt möjligt och det finns så många olika riktningar och så mycket man sysslar med. Även när det gäller andlighet så söker man ju på alla möjliga ställen och det är öppenhet hit och dit. Och ibland så kanske man tycker att ja, hur i hela världen ska en människa förstå vem som verkligen är Gud i det här? I en sån tid fick Elia träda upp och fick vara med om att säga att Gud använde honom för att människor skulle hitta rätt. Jag tycker det ger oss mod faktiskt. Att våga tro att Gud i vår tid, här i vårt land, med den gudlöshet som finns. Våga räkna med att Gud kan göra ett under och att människor kan finna vägen till honom. Jag tycker att det är starkt när jag läser det här. Och det ger mig hopp i alla fall. Och jag märker det också när jag har med olika människor att göra på olika håll, att det finns en öppenhet, ett sökande. Det gäller bara att du och jag vågar anta utmaningen och bekänna färg och kanske ibland tala lite tydligt också om vad det verkligen är som behövs. Inte på ett ofint sätt, inte som att komma och klubba någon i skallen, men att våga vara uppe med sin tro. Jag har varit med om när jag helt enkelt när någon har varit i nöd bara frågat, får jag be för dig? Och sett att det tas emot om man vill att man ber för dem. Alltså i en svår tid använder Gud en människa och säger inte att det är kört utan här kan det hända. Där möter vi Elia, en människa fylld av tro, tillförsikt och man får intryck när man läser kapitel 18 att det finns ingenting som kan bromsa honom. Så stor är min Gud och det utan begränsning. Därför är det ganska märkligt när man läser nästa kapitel. Man kan tro att det handlar om en helt annan människa. För hur är det med Elia där? Det är ju så att Baalsprofeterna, de blev dödade i samband med det som hände. Och den här Isabel då som är drottning som stod helt på deras sida. Hon blir ju inte bara upprörd utan helt rasande när hon får höra vad som har hänt. Och så kan vi läsa ifrån början på kapitel 19. Kung Ahab berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort, att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och sa, eller säga, må gudarna straffa mig både nu och senare, om inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. Och läser man bara dit och tänker på kapitel 18 och den väldiga tro som man visar där, utmaningen med Baalsprofeterna som var egentligen mycket farligare än hotet från en enda kvinna här, så kan man tänka, ja, det var väl inget problem för honom. Han körde vidare och bekände och prisade Gud, men det gjorde han inte. När han fick höra detta steg han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba som hör till Juda, och det lämnade han kvar sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen, där satte han sig under en ginsbuske. Han önskade sig döden och sa, nu är det nog, herre. Ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elia lade sig ner under ginsbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sa till honom, stig upp och ät. Han såg upp och se, vid hans huvud fanns ett bröd som var bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Men Herrens ängel rörde på nytt vid honom för andra gången och sa, stig upp och ät, till annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack och gick sedan stökt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Där gick han in en grotta. I den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Och han sa till honom, vad gör du här, Elia? Han svarade, jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarnas Gud. Till Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altare och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sa, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Och så Herren gick fram där, en stor stark storm som ryckte loss berg, bröt sönder klippor, gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och så då kom en röst till honom som sa, vad gör du här, Elia? Han svarade, jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarnas Gud. Till Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sa till honom, gå tillbaka igen, och så vidare. Där slutar vi för tillfället. Kapitel 18. En människa fylld av tro där ingenting är för svårt, där allt kan hända. Och där det är en sån kraftverksam, där vi verkligen ser att Gud uppenbarar sig. Och så läser vi då här i kapitel 19 hur han flyr, hur han gömmer sig, hur han önskar sig döden. Det är verkligen svårt att tro att det handlar om samma person när man läser det, men det gör det faktiskt. En sån växling från den ena sidan till den andra. Och jag tror att han hade lite av den här känslan som man kan läsa i psalm 22 i ett par versar där, vers 3 och 4. Min Gud, jag ropar om dagen men du svarar inte, och om natten men jag får ingen ro. Men sen kommer det, dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. Men just detta att jag känner mig ensam. Det är som att Gud inte hör längre. Jag förstår inte vad det är som är på gång här nu. Och hur kan det komma sig att en människa kan slänga så hit och dit i sina känslor? Jag har själv varit med om sådana grejer, så att jag kan förstå Elia. Jag har varit med om att se hur Gud möter människor. Jag minns ett tillfälle rätt många år tillbaka, så var vi, då jag var ung alltså på den tiden. Vi var i en stad på östkusten och hade en evangelisationskampanj. Och vi fick uppleva att människor omvände sig till Gud, böjde sina knän på torget i den där staden där vi hade våra frihusmöten. Vi blev inbjuden till en vaktmästare i Folkets hus, för han skulle jobba på kvällen när man möter och fråga, kan inte komma efter ett möte så jag får prata mer om tron med er. Och jag och en kompis gjorde det, och i hans lilla kontor där fick vi be till honom och han lämnade sig till Gud. Vi hade ett kvällsmöte en gång där plötsligt så tappade vi hela konceptet för att Gud hör på och rörde om så mycket och människor lämnade sig till tro mitt i gudstjänsten. Alltså sådana grejer var med om på den kampanjen. 2 månader senare är det som håller på att tappa hela tron. Jag kan nästan inte förklara vad det var som hände, men det var helt tomt. Det var som att inget hände när jag bad. Och jag var som att tappa lusten överhuvudtaget och fortsätta gå på gudstjänster och vara med. Hade jag inte haft så bra kompisar som ständigt var på och sa, men ska du inte hänga med här, ska du inte vara med på det? Så kanske jag tappade bort alltihop. Men lite senare, några par månader senare, då fick jag ett nytt möte med Gud och fick liksom starta om igen. Men jag såg det där mitt eget liv, den där kampanjveckan och första tiden efteråt. Man nästan svävade på moln och det var som att det kommer aldrig att gå snett här, utan vi kommer att fortsätta med den här underbara strömmen av hur Gud verkar. Och så plötsligt bara så ser det så annorlunda ut. Det här upplevde Elia ännu starkare. Och man kan ju fundera på hur ska det här gå till? Eller när jag jobbade i en stad i norra Tyskland lite utanför Hamburg. Vi var med och planterade en församling i den stan. Vi höll på 7 år och det hände nästan ingenting. Det var väldigt jobbigt. Någon enstaka kom till tro och vi är väldigt tacksamma för det. Men det är riktigt att känna att nu händer något här i stan. Det saknar vi. Och man kände ju kraften liksom bara bli mindre och mindre. Vi skulle ha en investeringskampanj där också med ett gäng ungdomar. Det var en blandad grupp från Kanada och Tyskland som skulle komma till oss. Och det var en väldig förväntan bland många där i förberedelsen. Men så nästan skämdes när jag satt i bilen och skulle åka till ett någon vecka innan vi börjar till ett slags planeringsmöte. Och vet ni hur jag satt och bad i bilen? Jag har sagt efter att det var den dummaste bön jag någonsin har bett. För jag sa så här: Herre, om du så frälser hela stan så kan du vara säker på att jag har inte lust att stanna här längre. Jag kommer ge mig väg härifrån. Så kändes det just då. Och vad gör Gud? Ja, han verkar så att efter de där 10-12 dagarna så står plötsligt med 20 nyfrälsta människor som ska vi reda vidare. Efter några år där vi varit 5-6 stycken, där vi hade ibland gudstjänster där vi satt oss runt en kamin för vi inte skulle frysa för vad så får där. Och så kom detta. Just när jag hade bett den där dummaste bönen att jag sticker i oavsett vad som händer. Och så kommer Gud och verkar och det var väldigt starkt. Och på något vis fick jag också upp ögonen för att människor i den stan, de var öppna för att Gud, att det var, de var öppna för att höra budskapet. Vi höll till i ett tält på kvällarna. Och på andra sidan gatan så fanns ett hyreshus. Och efter någon kväll efter att vi började så kom vi på att de går ut och sätter sig på balkongerna här för att vara med på mötet. Satt alltså folk, vi hade gått in veckan innan bara liksom förvarat dem för att det blir lite mer ljud här på kvällarna ett tag nu. Men de satt där ute. Det var väldigt få som vågade ta klivet över gatan och komma in, men de satt där. Jag minns en kväll, då skulle det vara en som medverkade, en musikgrupp. Och de hade blivit försenade och fastnat i någon bilkö på vägen ut så att de var inte framme i tid när vi skulle börja. Och vi fick reda på att det tar kanske en 10-15 minuter över tiden. Så vi sa, då väntar vi mötesstarten. Och när klockan var sen 5 minuter efter den vanliga starten, då ropar den från balkongen: blir det ingen föreställning ikväll? Alltså, det fanns en öppenhet där som inte vi hade märkt innan. Och här under de här dagarna så kommer det 20-tal människor till tro som vi fick vara med och vägleda. Alltså det här upp och ner, hit och dit. Och jag har tänkt mycket på att det finns en förklaring i Nya testamentet på det här när det gäller Elia. I Jakob kapitel 5, vers 17, beror på vilken översättning man tar nu, men en säger så här att Jakob, eller exakt, Elia var en människa som vi. Och i en tysk bibel jag har så står det att han var en människa med samma växlingar i känslor, eller med samma känsloväxlingar som vi. Alltså det här med att man kan i känslan ibland vara uppe, ibland vara nere. Det där fanns i honom också. Han var inte någon speciell typ, utan han var en människa som blev använd av Gud. Och även han hade det där med växlingarna, att ibland känns det väldigt lätt, ibland är det så känslan som väldigt kraft, andra tillfällen så dyker man. Det där fanns hos honom. Och jag tyckte att det var hjälpt mötte mig i alla fall när jag läste det här. Och det är ju så med våra känslor. Vi ska inte förakta dem, och ibland är det skönt att de finns. Jag är glad ibland när jag får känna riktigt att Gud är där och älskar mig. Men vi får inte låta styras av känslorna, för att då blir det här upp och ner. Och ibland så är det så härligt så att vi tycker att vi är nästan i himlen, och andra gången så är vi då nere och på golvet eller nästan under golvet. Och det här när Elia, när vi läser om honom så ser vi att det här negativa fick fatt i honom. Där han började att bli rädd. Han flyr för sitt liv. Han får fruktan för vad människor kan göra. Och det med människofruktan, det är ju någonting som kan bromsa oss väldigt. Vad säger man nu? Vad tycker man nu om det här? Man blir rädd för att komma i konflikt. Man helt enkelt drar sig undan istället för att våga stå för det man tror på. Håller hellre tyst än att kunna eventuellt orsaka lite oro någonstans där man står. Det där kommer över oss när vi börjar att frukta vad människor ska göra. Något av detta ser vi hos Elia när han önskar sig döden till och med när han flyr för Isabel. Han som hade utmanat så många strax innan. Hur ska det bli? Vad ska hända? Eller man ser nästan lite tvivel hos honom här. Istället för att räkna med fortfarande här att även när det gäller Isabel, hennes hotelser, Gud är lika stark, lika stor som innan. Så håller han på där och gömmer sig. Och man ser alltså att det är lite tvivel där på, kan Gud verkligen också reda ut den här situationen? Jag har hört någon som påstår att det är välsignat när man kan tvivla. För att det gör evangeliet mer trovärdigt. Jag har aldrig riktigt fattat det där, men en del påstår att det är så. För att jag tycker att det är svårt att tvivel skulle föra fram till att man får tro på det som är trons ord. Utan jag tycker det är skönare när jag får veta att jag vilar i Guds händer. Att jag får tag i det där som vi läste i salmen där Gud verkar som att han inte svarar. Så står det direkt sen med Gud, han tronar på Israels lovsånger. Alltså Gud bygger sin tron där du lovar honom. Alltså även när du inte känner. Även när du tycker att det är trögt. Och vågar i tro prisa din Gud. Så får du åter vissheten att han är där. Och även när du inte ser det. Så kommer du senare när du ser backspegeln upptäcka att han var ju där. Och sen det här självömkan. Jag tycker det är synd om mig själv som syns i Elia här också. Jag har gjort det och det och det. Men det har ju inte hjälpt. Och mitt uppe alltihopa, jag har ju den enda också. Det finns ju ingen annan. Alltså hela den där biten virvlar runt i hans tankeliv. Och då tycker jag det är intressant. Det var egentligen det som gjorde att jag fastnade i den här texten. Det är att två gånger så ställer Gud samma fråga i det här kapitlet. Vad gör du här, Elia? Har du tänkt på det någon gång och läser det? Vad gör du här? Alltså, jag tycker jag upplever frågan i den här tankeställaren. Varför tillåter du alla de här negativa tankarna? Varför ger du dem utrymme i ditt liv? Är det där du ska vara? Elia, jag hade ju kallat dig till att vara en som leder mitt folk tillbaka till mig. Som är en som ropar ut mitt namn. Och vad gör du här? Du sitter ute i öknen och önskar dig döden under en buske. Elia, vad gör du här? Jag upplevde faktiskt när jag skulle förbereda mötet att det var som att jag kände att den där frågan ställs här idag. Och då menar jag inte att Gud frågar vad du gör i baptistkyrkan, för det tycker jag är skönt att du kom hit och var med på gudstjänst. Utan, vad gör du här? Du som har kanske kört ner på det här spåret som Elia har. Du känner att det är tvivlen som vill komma. Du känner att du mer börjar tycka synd om dig själv, att det inte fungerar, och du har börjat bli rädd för vad andra människor säger och tycker. Och så har du dragit dig tillbaka. Jag upplever att Gud säger till några här idag, vad gör du här? Alltså varför tillåter du detta ske i ditt liv? Och för att ingen ska missförstå nu. Jag talar inte till dig som kanske lider av en depression idag. För att det är något helt annat område. Och där kan vi be att du får uppleva helande. Men du som liksom har tappat gnistan i tron, det är det jag menar. Du som från det att du har varit så modig och tjänat Gud, plötsligt har blivit tyst Och mer känner det som att här händer ingenting. Du har låtit de här känslorna få driva dig dit. Vad gör du här? Vad gör du i detta? Är det där Gud vill ha dig? Den frågan tror jag är viktig just idag. Och han ställer den därför att han vill skaka om oss. Så vi tänker till och börjar fråga, vad är det jag håller på med egentligen? Elia, han fick chansen här att säga precis hur han kände det och vad som fanns. Och det kan vara bra i ett sådant läge att bara tala med Gud om att så här är det i mig just nu. Och jag vill så gärna tro att du kan, men just nu så klarar jag inte av det. Jag tror att det är tillåtet att du får säga det. När han frågar, vad är du? Så att du liksom har lassat av det och sagt att det här är mitt problem. När vi läser om Elia här, så fick han ju faktiskt uppleva att en ängel kom och stökte honom. Att han fick liksom nytt mod på det sättet. Men han var ännu inte där han kunde börja känna Gud igen. Utan det var fortfarande bara om honom själv. Men Gud kommer så där och möter oss. Kanske börjar i något väldigt personligt innan han kommer med de stora grejerna igen. Men han vill möta oss. Han vill hjälpa oss att hitta tron igen. Och han får ju ett riktigt vidrörande av Gud här. När Guds ande kommer där. I det här fallet den svaga susningen. Då var det inte de där väldigt undrande sakerna. I kontrast till apostelgärningarna 2. Där de hörde ett dån från himlen. Vi ser att Gud, han är väldigt flexibel. Och låser inte fast sig på någon speciell metod. Men här var den stilla susningen. Och han känner igen. Det är ju Gud som talar. Han känner igen rösten, tonen. Och så får han ett nytt bussmöte här. Och där kom frågan en gång till. Vad gör du här? Och han upprepar sitt svar. Och det här att han är ensam. Och då börjar Gud tala till honom. Då ser han att Elia är beredd. Och så sänder han honom på nytt med nya uppdrag. Och som lite extra bonus mitt upp alltihopa så får Elia veta att det finns 7000 till. Du är inte ensam som du tror. Så att du ser att Gud verkar. Och gör det här. Nu är det dags att gå vidare. Nu är det dags att komma in i den här gemenskapen med Gud där han får bruka dig igen, där han får använda dig och där du får uppleva själv att tron växer i ditt eget liv. Jag vet inte, det står inte någonting om det vad Elia hade gjort som gjorde att han var så mottaglig för det här negativa. Men jag har en förmodan, även om jag säger att det står inte i Bibeln så att det är min egen förmodan i det här fallet. Och det är att han kanske var så upptagen med detta väldiga och tjäna Gud att de andra skulle se. Så han glömde bort sin egen relation. Han glömde bort sitt eget gudsmöte. Och du vet, det är väldigt lätt att man blir engagerad så också. Och mitt upp allt upp så behöver vi också ta en tid där han får möta oss. Där han får röra vid oss. Vi ser i Jesu liv att han sökte gång på gång tillfällen där han bara gick bort i ensamhet. Och sen var han färdig igen att kunna tjäna bland folkmassorna. Men han behövde de här tiderna med fadern själv. Och det kanske är där vi missar ibland. Att bli så öppna för allt det här som går emot. Och som vill dra ner känslan så vi tappar den här gnistan. Och modet som vi hade innan. Det är mycket intressant att läsa. Det skulle kunna bli kommande en annan gång om det blir tillfälle. Men jag bara nämner det så här. Om man tittar på Jesu liv och ser hur han handskades med allt motstånd, med frestelser, med prövningar, så är det ganska intressant att se hur det gick till. Direkt efter Jesu dop så är han ute i öknen och blir frestad. Och inledningen på den fasen är ganska intressant om man tänker på hur det står. För det står att då blir Jesus ledd av anden ut i öknen för att bli frestad. Har du någonsin tänkt på att anden kan leda dig till frestelse? Tycker det är en intressant grej. Och saken är ju att du får ledd av Gud i alla situationer. Då kommer det inte som en överraskning. Då kan inte de här känslorna överrumpla dig på det sättet som det ofta sker. Utan du vet att mitt uppe alltihopa så har du Guds ande där. Det kan komma moment i ditt liv där du inte har känsla med så. Där man rent känslomässigt upplever det som att Gud är så långt borta. Men ändå finns han där. Och vi möter dig. Det är då du får i tro för att bara frisa över honom. Tappar du detta. Och låter allt det här negativa ha fritt spelrum. Då tror jag att då är det dags att lyssna på den här frågan. Vad gör du här? Och så får du uppleva en ny start. Jag skulle vilja be tillsammans med oss idag. Att just du som har det bara sättet att du har tappat modet. att den här gnistan du har haft, den där glädjen i att känna Gud, att du mer känner det jobbigt och du tycker synd om dig själv och allt som inte fungerar och det känns så jobbigt allting. Vad gör du där? Måste jag fråga en del. Och så ska du komma till Jesus och få uppleva att han rör dig med nytt mod idag. Tack Jesus att vi kan få möta dig den här söndag morgonen. Tack att om du nu ser att någon behöver höra den här frågan, vad gör du här? Så ställer du den inte för att peka ut, inte för att göra ännu jobbigare för oss, utan du gör det för att vi ska vakna till och se att du intresserar dig fortfarande. Jag ber för den som just idag känner sig modlös, kraftlös och saknar en tid då det var mycket mer av din härlighet och närvaro och där man fick se hur du verkar mitt i vardagen. Jesus, tack att du kan föra tillbaka dit. Tack att du kan hjälpa och komma ur den här modlösheten. Tack att du sträcker ut en hjälpande hand idag. Tack att du rör vid oss på nytt och ger oss en ny glädje i tron. Tack att du ger den modlöse kraft. Tack Jesus att du har nya uppdrag för oss. Tack att vi också får komma in i en underbar gemenskap med dig som ständigt ska vara där. Och tack att utifrån detta, vad gör du här? Att det ska bli, jag är här för att tjäna dig.